Just det. Så det är kvar den lilla loopen som går ut på att man fortfarande är för asylrätt och kommer ha exakt samma syn på asylrätten med små förändringar. Men det man gör är att man försöker göra det oattraktivt för människor att söka asyl här.
That's pretty much it.
Då, dags för Inte Rasismen podcast. Podcasten med Magnus S. Bengtsson och Kristoffer Gummesson i Inte Rasismens namn. En podcast som pratar om Sverigedemokraterna, deras politikföreträdare och ideologi samt närliggande rörelser och sånt som Kristoffer Gummesson gärna vill prata om. Kristoffer Gummesson med i studion.
Jajamän, hej Magnus.
Eller du är inte alls med i studion. Från Umeå på länk.
Jajamän. Det var länge sedan, känns det som vi var den här klassiska konstellationen i podcasten. Med bara du och jag.
Jag tror att det finns en större känsla av det eftersom förra veckans avsnitt spelades in för 2 veckor sedan.
Just det.
Och då det spelades in så den veckan så var inte du heller med i ordinarie avsnittet.
Nej. Jag lyssnade ju på det avsnittet som du gjorde med Mira och Johan från Inte Rasismen. Jag är väldigt nöjd. Det känns betryggande att veta att vi har fullgoda ersättare de gånger som någon av oss behöver vara borta.
Ja, men det vart lite kul.
Jag tycker det, verkligen. Jag känner att min position blir lite så där småhotad bara när den får så mycket kärlek i sociala medier avsnitt och jag inte är med. Vilket ju ökar min motivation för att faktiskt ta mig hit varje inspelningstillfälle.
Ja, det är trevligt att du är med igen. Du var med förra veckan också i och för sig.
Det var jag. Då fick vi inte chansen att prata ut om det här svartsjukdramat. Eftersom att vi hade gäster. Vi var tvungna att bete oss som ett sånt här giftpar som försöker hålla lågan uppe, så att säga.
Jo, men eller hur? På tal om det här med giftpar, tänkte jag säga. Alltså, det vart kommenterat det här förra avsnittet.
Mm.
Vill du säga någonting om... Då pratar vi om det förra avsnittet då Ivar Arpi och Adam Sveiman var med.
Sveiman. Ja. Nej, jag var väldigt, väldigt nöjd med det avsnittet. Jag tyckte det var ett bra samtal. Jag kände lite grann att målet på förhand med det avsnittet var väl att få till ett så sansat och intellektuellt hederligt samtal som möjligt. Möjligen att det skedde på brist av viss typ konfrontation som vissa hade efterfrågat i kommentatorsfälten. Men det kan jag leva med.
Ja, någonstans. Jag har också viss förståelse för det. Men om man ska titta på de här 2 avsnitten vi har gjort den här säsongen med den typen av gäster, så hade vi Aron Flam tidigare. Då föredrar jag nog den här typen av...
Ja, jag skulle säga det.
Ja, samtal.
Men vi bör dock undvika att försöka få att göra ett till avsnitt om ett avsnitt som vi gjorde efter att vi pratade med Aron Flam.
Ja, på tal om det, jag tänkte precis påpeka exakt samma sak, att vi vill inte hamna där som vi hamnade då, just med att göra ett avsnitt om ett avsnitt.
Det blir så och himla navelskådande.
Det är ju också så att det är en av våra, skulle jag vilja säga, inbitna fans ändå. För vi har fått en del mail från den här personen.
Ja, inbitna lyssnare i alla fall.
Bra, det kan ju vara så att han kanske sitter och plottar någon form av liksom, att han vill döda oss.
Ja, eller hatlyssnar, ungefär på samma sätt som du lyssnar på Ingrid och Conrad.
Jag hatlyssnar inte på Ingrid och Conrad. Jag älskar Ingrid och Conrad.
Jo, tack.
Men inte på det sättet de vill att man ska älska Ingrid och Conrad.
Nej, förmodligen.
Den här återkommande lyssnaren är för övrigt samma person som har satt ihop de här första delarna av en soundboard också.
Just det. Han verkar vara finurlig, den här killen.
Han verkar vara duktig på att klippa, om inte annat.
Nu tjänade vi honom. Det var det du försökte undvika i och för sig. Men ja, får leva med det.
Okej. Ja, men jag tänkte att vi ska lyssna på det han har knåpat ihop den här gången. Och det här är alltså en kort version av just det här avsnittet om ett avsnitt. Alltså avsnittet som behandlade avsnittet om Aron Flam.
Det han sa var att han klippte ut det han tyckte var det väsentliga ur den podcasten.
Hej och hjärtligt välkomna till Interrasismen podcast. En podcast som handlar om Aron Flam. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det avsnittet. Hela den här så kallade debatten. Det hade varit väldigt märkligt. Det var något märkligt. Det blir väldigt märkligt bara.
Väldigt märkliga
avsnitt. Men då blir det väldigt märkligt.
Jag tycker också att det är märkligt.
Nej, alltså som sagt, jag tycker det är märkligt. Det håller liksom inte.
Det kan nog uppfattas som lite märkligt att vi sitter här efter en så kallad debatt.
Och sen blev det här väldigt märkliga programmet som var förra veckan med något tjafs. 1,20 tjafsande trams som man kommer in och dra och ganska tramsigt. Men jag tycker att det blir lite tramsigt.
Ja, om vi bara ska sitta och tjafsa om faktadetaljer.
Vilket jag tycker är totalt jävla trams.
På det fruktansvärda tramset.
Ja. Ja, och det är också ett jävla ok för samhället. Den där så kallade debatten. Ja, det var ju bara trams.
Men det är det jag menar. Att ja.
Men återigen, jag tycker att alltså, det är lite tramsigt. Det blev som det blev, att det var en grisfight som var något sådär meningslöst. Det var ju bara att de här premisserna liksom föll. Mm. Alltså, de höll ju inte någon av dem. Det faller ganska platt. Vi kan inte ha de här jävla inte-diskussionerna bara för att...
Det är ingen idé att diskutera. Det är inte så mycket att ha en debatt om, men jag har försökt ta mig igenom den här meningen i 10 minuter. Och att den här anklagelsen är väldigt... liksom... tröttsam.
Alltså jag vart ju tokig. Det är ju en bedrift att kunna göra ett helt avsnitt att bara prata om ett annat avsnitt. Jag tycker ju det kanske inte är den bästa podden som någonsin har gjorts.
Men med det sagt, har vi tömt ut det här ämnet nu och kan till slut gå vidare med våra liv och lämna den här episoden bakom oss. Och jag tänkte, hur kan någon vilja höra mer om det där tjafset? Men, ja.
Jag tror att poängen gick fram.
Ja, gud, blir man inte otroligt självmedveten? Sånt
där. Det är roligaste jag hört på länge.
Jag funderar på om vi inte borde anställa den här killen. Dels som, alltså han verkar ju vara duktig på liksom att klippa och hitta på roliga grejer i klippningen och sådär. Men också som någon slags editor som kanske kan lägga band på oss.
Ja, nej, men herregud. Ja, absolut. Och han kan väl påpeka om man vill att vi ska nämna honom i namn. Det får han ju välja själv.
Ja, just det. Om han vill ha cred för det arbete han lägger ner.
Precis. Men det var jättekul. Och jag ska lägga till det att jag hade bara hört halva förut. För det kom tidigare idag. Men det var första gången jag hörde hela. Så att, det var väldigt roligt.
Mm, verkligen.
Och kanske också markerar på att gör nu för fan inte ett avsnitt när ni sitter och pratar om avsnittet med Ivar Arpi och Adam Sveiman.
Ja, den poängen har gått fram väldigt tydligt.
Yes. Med det sagt så måste jag säga att jag var ändå nöjd med det avsnittet med Ivar Arpi och Aron Flam. Sen så får folk gnälla hur mycket de vill.
Ja, men vi fick ju fina reaktioner, så att vi ska inte ta på oss någon martyrroll för det.
Lugn nu. Nu riskerar vi att hamna i det här.
Ja, precis. Det är sant. Det är sant. Vi skiter i det och går vidare.
Vi kan väl säga det. Angående för avsnitt, ni får gärna skriva, mejla och sådär. Det är några som har gjort det. Eller skriva i kommentatorsfältet om det är någonting ni tycker att ni vill kritisera oss för eller våra gäster för. Det är ju nästan roligare om det blir en diskussion mellan våra lyssnare. Så gör det. Mejla på podd@interrasismen.se med den obegripliga stavningen 2D. Yes. Så, Kristoffer Gummesson. Vad nytt under solen? Jag har inte hängt med alls den senaste veckan.
Du har inte det?
Nej. Ja, det var någon partiledardebatt här om någon.
Ja, precis. Det har ju hänt faktiskt en hel del i den politiska världen. Det var en partiledardebatt i söndags. Ur Sverigedemokraterna så börjar så här planenligt på våren att, alltså skandalerna att rulla fram. Ja. Det läckte ju till exempel ett internt dokument från SD Göteborg då det föreslogs att partiet skulle placera ut en tom valstuga i hopp om att man skulle få den nedbränd av vänsterextremister.
Det noterar jag dock.
En ganska intressant strategi får man ju säga från Sverigedemokraternas sida.
Just det.
Jag hade dock inte tänkt prata direkt om någonting utav det här, utan jag tänkte prata om det som skedde i, när var det? Var det torsdags eller fredags?
Du tänker då, på sosseutspelet. Är det så?
Just det. Då Socialdemokraterna lanserade sin nya migrationspolitik. Det ger ju mig en ny chans att prata om asylrätt. De juridiska aspekterna utav det. Det var ett tag sedan. Jag tänker att det är ett efterlängtat inslag i den här podden. Då jag sitter och plöjer rättsregler och paragrafer.
Mm. Jo, det är det.
Jag ska ärligt säga att det har varit mer uppskattat än vad man kan begripa i tidigare poddar. Eller så är folk för snälla för att säga någonting annat. Kan vara
men jag tänker mig samtidigt att det är ändå... Jag brukar inte höra den typen av diskussion på något annat ställe angående de här frågorna på det sättet som du gör.
Oj, oj, oj. Nu har det varit en navelskådande igen. I alla fall, den här nya migrationspolitiken då, den innebär i stort sett att den tillfälliga lagen som infördes i och med flyktingkrisen 2015 blir permanent, åtminstone till dess att EU har ett system för solidariskt mottagande mellan medlemsländerna på plats.
Mm.
Och det innebär ju i praktiken att lagen blir permanent, eftersom att suget bland EU-länderna för att undvika ett så här race to the bottom verkar vara ganska begränsat, minst sagt. Alltså man har ju pratat om det här ganska länge, att få till stånd ett fungerande gemensamt system, men det verkar inte hända särskilt mycket.
Vad skiljer sig, du kanske kommer in på det, men hur skiljer sig till exempel de två statsbärande partierna, hur skiljer de sig åt i den här frågan? Kanske kommer in.
Ja, praktiskt taget ingenting. Den främsta skillnaden är väl...
Den höga svansföringen från den ena sidan.
Det får stå för dig.
Europa bygger inga murar.
All right. Du menar inte att Fredrik Reinfeldt hade rätt hög svansföring? Vad gällde den saken en gång i tiden?
Jag tar tillbaka.
Men jag kommer in på det. Den främsta skillnaden de två emellan rör ju egentligen arbetskraftsinvandringen. Men däremot så har ju båda inlett ett arbete för en mer restriktiv asylpolitik. Och en överhuvudtaget mer, ska man säga, auktoritär ton i debatten.
Mm-hmm.
Det jag noterar är att det verkar finnas en tydlig motsättning i Socialdemokraternas valstrategi på den här punkten. För man ska å ena sidan inta en hårdare hållning i migrations- och kriminalpolitiken. Men samtidigt ska man ju mobilisera en stor mängd valarbetare i tider då informationsflödet på nätet är så stort och motsägelsefullt att det nästan blir ogenomträngligt, så är det mänskliga mötet vad som kommer att avgöra vilket parti människor lägger sin röst på. Det här är ju analysen från Socialdemokraterna. Och det är därför som det ska knackas massor av dörrar och telefonsamtal ska ringas och det ska kampanjas ute på gator och torg och sådana saker. Problemet är ju att den politik som Socialdemokraterna hårdlanserar knappast är den som får det att brinna i hjärtat hos deras gräsrötter. Tvärtom har det visat sig för samtliga utav Socialdemokraternas sidoförbund, alltså som S-kvinnor och Tro och Solidaritet och SSU, du vet, har riktat kritik mot den här nya migrationspolitiken.
Du vet?
Okay. Ja, alla har väl inte koll på Socialdemokraternas sidoförbund.
jag hade koll på ett av dem, typ SSU.
S-kvinnor har vi pratat om i den här podcasten.
Så det har vi förvisso, och även Tro. Så är det där Ulf Bjärred sitter?
Just det, Twitter-legendaren Ulf Bjärred och statsvetare. Kanske han hellre vill bli betecknad som.
Jag brukar se honom som statsvetare, ja. Men Twitter, han har en blogg också.
Men jag har inte han typ 100 000 följare på Twitter? Det är helt otroligt för någon gammal liksom, socialdemokratisk statsvetare som sitter och twittrar.
Jag tycker det är något märkligt med just alltså, politiska statsvetare. Alltså öppet politiska statsvetare.
Nästan alla är ju det dock. Alla är ju märkta på ett eller annat sätt. Vilket är inte det. Säg en statsvetare som inte har en beteckning på det viset.
Katarina Bärling.
Jag visste att du skulle säga henne. Det var precis hon som jag inte kommer på.
Ja, men jag tänker även på han som brukar med Henrik Oskarsson också. Alltså de...
Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant.
Alltså det, jag skulle säga tvärtom. Det är få. Alltså det är just, men det är massa sossar. Det är Stigbjörn. Det är Ulf Bjärred.
Ja, men
vad vi är för socialdemokratiska statsvetare. Det är fler.
Men du har ju också
Tommy Möller,
vår gamla lärare Johan Trallau som är KD-märkt.
Jag vågar inte svara på det idag. Det var ändå ett tag sedan.
Och en och annan så här Timbro-anstruken finns det ju också.
Ja, jag gillar Heine. Han gillar jag.
Just det. Just
jag
det.
Gillar de andra också, ska jag säga. Men han gillar jag.
Mm. Det var ett sidospår, får man säga. Åter till Socialdemokraterna då. En av deras riksdagsledamöter har till och med hoppat av. Eller valt att hoppa av sitt uppdrag som riksdagsledamot. Hon sitter kvar i partiet, så hon gör någon sån här motsatt manöver jämfört med sverigedemokratiska politiska vildar. Alltså hon lämnar riksdagen men är fortfarande socialdemokrat.
Jag tyckte ändå det var jävligt hedervärt.
Visst var det det. Ja. Hon lämnar liksom sina privilegier och arvoden snarare än det parti som hon företräder.
Ja, jag tyckte det var... Det är eloge faktiskt.
Cred till Sara... Sara, vad hon heter.
Inte någon. Så imponerad var det inte att jag måste lägga namnet på min. Jag bara skojar, jag tyckte det var imponerande.
Ja, det här kan framstå som en aning härskande från två snubbar som sitter och pratar om en kvinna som tar ställning. För vissa så har hon en betydligt högre position i samhället än vad du och jag har. Så det borde vara okej.
Okay. Okej.
Okay. Det här är i alla fall ingen liten sak för ett parti mitt i en valrörelse. Och varje nytt utspel av det här slaget som Socialdemokraterna gör sätter ju ytterligare press på lokalavdelningarna i deras mobiliseringsarbete. De gör det ju ganska svårt för dem.
Mm.
Den andra aspekten utav det här gäller regeringsfrågan, tänker jag. Och det ska bli intressant att höra vad du tänker om det. Alltså, hur ska Stefan Löfven lyckas bilda regering efter valet? För koalitionsbildningarna var ju kluriga redan förut. Men nu får väl samarbetet med Miljöpartiet betraktas som dött. Då man återigen har kört över dem i deras näst viktigaste fråga, får man väl säga, efter miljön just.
Nej, men som sagt, som jag sa, jag känner mig inte superinsatt i det här, det här läget som är just nu. Men det som jag spontant tänker, det är typ att de två, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna, öppnar för att komma överens om all den här politiken. Och sen så slipper de ta i den frågan. Alltså om de är överens i hela den frågan, då kan de ju liksom börja, jag vet inte om man ska börja kohandla igen eller något.
Jo. Men jag tänker, alltså, det, som sagt, koalitionsläget ser ju redan svårt ut för Stefan Löfven. Man måste ju ha med sig Miljöpartiet för att det ska bli något. Och det här regeringssamarbetet har ju redan skadat dem obarmhärtigt. Och om man väljer att fortsätta ett regeringssamarbete...
Ja, tror du på fullt av att de skulle fortsätta regeringssamarbete med Miljöpartiet?
Det är det jag säger, det går ju inte.
Nej, det kommer inte att ske.
Nej.
Vågar jag påstå.
Om Miljöpartiet skulle sätta sig i den positionen och fortsätta ett regeringssamarbete under de här förutsättningarna, då måste ju det betraktas som det största politiska självmordet i svensk historia. Det tror jag till och med Gustav Fridolin och Isabella Lövin är kapabla att göra den analysen.
Man får hoppas.
Ja.
Eller jag skiter väl i Miljöpartiet i och för sig, men precis som alla andra partier... Sveriges Radio, hej. men ja, absolut. Jag pratade med någon som menade att det som kommer ske är att Moderaterna kommer bilda regering med Sverigedemokraterna, vilket jag inte tror överhuvudtaget. Däremot så kan jag tänka mig att man kommer ta Sverigedemokraterna som eventuellt stödparti.
Mm.
I många frågor alternativt då att, som sagt, Moderaterna och Socialdemokraterna kommer göra upp om den migrationspolitiska och integrationspolitiska frågan.
Det har ju lyfts röster om att det vore bra till och med utifrån Socialdemokraterna och Moderaterna bildar regering tillsammans. Jag tror personligen att det skulle innebära en fullständig katastrof. Om man tänker ur ett perspektiv att man är lite sugen på att stoppa de här reaktionära och högerpopulistiska strömningarna. Att de två liksom största partierna från de två största blocken då går ihop och bildar regering ihop. Snacka om att skapa en uppfattning om ett etablissemang som är liksom orörligt, som man säger så.
Ja, nej, det hade varit en tanke som många nu hade vänt sig emot. Och kanske inte bara de här då, så att säga, de som inte har politisk representation på det sättet. Mm. De som är missnöjda, de som är politikerföraktande. Det gäller nog inte bara dem, utan det gäller nog stora delar av de människorna som också hör till höger- eller vänstersidan i svensk politik.
Ja, just det.
Men vilka, som kommer vara ganska,
vilka återstår då för Socialdemokraterna att bilda regering med? Om vi inte har Miljöpartiet, vi räknar bort Moderaterna, Vänsterpartiet är inte superglada just nu, även om de förmodligen skulle stötta en S-regering. Centerpartiet hatar Socialdemokraterna. Det enda liksom sättet på vilket de är en aning liksom så här progressiva i socialistiska ögon är vi ju just i asylpolitiken. Så där finns det ju absolut ingen chans att bilda någon slags samarbete.
Nej, men det är ju där man inte är progressiv längre.
Ja, precis.
Socialdemokraternas håll, precis. Och sen som du påpekar att de under de i alla fall två senaste centerpartistiska partiledarna så har man ju varit väldigt avigt inställda till socialdemokratin. Så att, ja.
Ja, så att, vilka återstår då? Liberalerna. Och de håller på att åka ur riksdagen. Så det är inte, alltså jag har svårt att se hur man tänker sig att den här strategin ska leda till att Stefan Löfven sitter kvar på statsministerposten efter valet.
Återigen, jag är fortfarande inne på idén om att de här två partierna kommer göra upp i den här frågan som har, vad jag förstår, bollat upp som den viktigaste frågan i svensk politik, nämligen den om integration. Precis som man gjorde från Moderaternas håll tillsammans med Miljöpartiet.
Ja, det kommer de säkert, men det löser ju fortfarande inte Stefan Löfvens problem med vilka han ska bilda ett regeringsunderlag tillsammans med.
Nej, men det löser väl inte problemet på andra sidan heller, tänker jag.
Nej, det är väl åtminstone en chans om man har kvar en dörr öppen för samarbete med sina klassiska koalitionspartners.
Ja, alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Din stora poäng är att man liksom inte bara... Alltså, regeringsbildningen är ju omöjlig redan idag.
Mm.
Men den blir ännu sämre utgångspunkt för socialdemokratin eftersom man håller på att totalt klyva sig från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Precis, i en fråga som uppfattas som en väldigt viktig värdefråga. Och i en fråga där Miljöpartiet redan har begått någon slags harakiri på sig själv under den här mandatperioden, vilket har gjort att de håller på att sjunka som en sten i opinionsundersökningen.
men det är ju samtidigt om man tittar på andra sidan, för jag är inte helt övertygad om den typen av röster som höjs om att Moderaterna är öppna för att börja samarbeta eller allra minst ingå i en regering med Sverigedemokraterna. Det tror jag fortfarande är väldigt, väldigt långt borta. Kanske mest på grund av att det man testade med Anna Kinberg Batra var ju just det.
Ja,
som man fick miss på fingrarna på.
Ja, det funkade ju inte alls. Och det gäller ju samma sak även för dem, att det blir svårt att hålla ihop en allians under de förutsättningarna.
Men jag vill påpeka just det, alltså Moderaternas någonstans valslogan som de håller på med, just det här att låt de vuxna prata, eller vi måste ta och prata vuxet om politiska frågor igen, har du sett det?
Mm.
Jag tänker mig att det är en så här typisk öppning för att säga att ja, men vi kan ju såklart samtala med alla runt omkring och komma överens i frågor. Om man ska tolka det extra noga så gäller inte det bara brunhöger ut, utan också mot socialdemokratin.
Ja, eller... precis. Och det var ju exakt det här som Ulf Kristersson gick ut och sa också efter partiledardebatten. Att man måste vara beredd att samtala även med Sverigedemokraterna, till och med i frågan om migrationspolitik. Han backade lite på det senare och menade typ att han menade att ja, det handlar om beredningsrutiner i riksdagen och sådana saker, eller något sånt.
Ja. Men återigen, jag tror att det stannar där vid olika, liksom, den typen av samtal, eventuellt samarbete, men jag kan aldrig tänka mig en regeringsbildning. Kanske också från Sverigedemokraternas håll, som jag tänker mig bör gå i Dansk Folkepartis spår och inte sätta sig i en regering.
Nej, nej, absolut. Det är ju absolut mest taktiska från Sverigedemokraternas håll sett att helt och hållet skita i regeringsmakten. De ska ha ingenting att vinna på det egentligen, förutom fina positioner. Nu råkar det ju vara så att vi vet att de ledande företrädarna för Sverigedemokraterna är ganska sugna på just fina positioner. Så det kan vara ett säljargument så gott som något för dem. Men ur en rent taktisk synpunkt för partiets skull, så tror jag att det vore, om inte förödande, så åtminstone skadligt för Sverigedemokraterna att sitta i regering.
Ja.
Det innebär ju att faktiskt behöva ta ansvar för sin politik, och det tror jag inte är något som de är... jag tror inte det är något som de har särskilt mycket att vinna på.
Nej, exakt. Det finska exemplet, typ. Men det jag tänker... alltså, som en väldigt plattityd att säga, men man har ju fått igenom stora delar, ska jag inte säga, men många delar av sin sakpolitik idag. Så att man är väl nöjda där. Det är ju svårare.
Ja, det är intressant att du tar upp det, för att det var lite det här som jag hade tänkt komma in på.
Ja.
För med allt det här sagt så skulle jag vilja lyfta en sak som vi har pratat om tidigare i den här podden, men som ändå tål att lyftas igen, tror jag, med tanke på hur debatten har sett ut de senaste dagarna. Alltså det här med att migrationspolitik är inte en fråga om för eller emot, eller en fråga om godhet versus ondska, utan det är ett komplext system där varje enskild fråga måste diskuteras var för sig och utifrån syftet med varje aktuell bestämmelse och vad man vill uppnå med sin politik och så vidare. Och det jag vill hävda, och det som jag tror är ganska viktigt att påminna om i dessa dagar, är att problemet med Sverigedemokraterna har ju aldrig varit ett enskilt ställningstagande i asylpolitiken. Alltså att påstå att den nuvarande migrationspolitiken bland våra två största partier i grund och botten handlar om eftergifter gentemot SD, vill jag mena är att normalisera de reaktionära nationalistiska krafterna i Sverige och alltså gå rakt in i det narrativ som de själva vill förmedla.
Ja, absolut. Men därmed inte sagt att det är precis, men det är nödvändigtvis inte samma sak. Att, alltså, det måste ju kunna finnas ett läge i svensk politik där två av de största partierna driver de här politiska frågorna utan att det ska smetas in i att driva samma politik som Sverigedemokraterna.
Precis. För att
men jag vill ändå påpeka att det finns ju såklart en glidning i svensk politik som man har ju förmodligen kikat ditåt, eftersom väljare drar sig ditåt.
Ja, så är det ju. Och det är klart att den här, alltså vart debatten har hamnat i Sverige idag är ju såklart en seger för Sverigedemokraterna. Men man måste komma ihåg att Sverige har haft en reglerad invandring sedan slutet av 60-talet, och reglerna runt den här reglerade invandringen har kontinuerligt förändrats beroende på hur läget i omvärlden har sett ut. Därmed är det inte sagt att man inte kan kritisera Moderaterna och Socialdemokraterna utifrån den politik som de för. Men det är ju inte främmande för svensk rättsordning det som händer i migrationspolitiken just nu.
Nej.
Det är ingenting som Sverigedemokraterna har fört in i svensk politik, utan det är ju egentligen en återgång till någon slags standard som vi hade för faktiskt inte alls för länge sedan.
Absolut, och vi har ju pratat om det här tidigare i den här podden också, just den saken. Men samtidigt så man kan ju såklart prata om att Jag kan tycka ibland att man liksom gav över den bollen till Sverigedemokraterna ett tag i svensk politik. Mm. Just för att man låtsades som att det här inte var, som du påpekar, faktiskt politik för några år sedan.
Just det.
Utan det blev ett läge där det framstod som att den här politiken enbart drevs från det här partiet.
Ja, det fanns liksom ingen politisk konflikt bland de etablerade partierna angående detta.
Exakt.
Men vi kan fråga oss då, hur ser svensk migrationspolitik ut nu i och med den här förändringen? Och till att börja med så måste vi komma ihåg att asylrätten ju står fast. Och det innebär att det fortfarande är olagligt att utvisa människor till en situation där de riskerar att dödas, torteras eller liknande på grund av förföljelse eller en väpnad konflikt. Och det här är ju den viktigaste principiella frågan i asylpolitiken, och det är på den punkten som Sverigedemokraterna skiljer sig främst i förhållande till de övriga partierna. Det är alltså inte så att grunderna för vilka som får asyl i Sverige har ändrats, utan om du har skyddsbehov så ska detta tillgodoses på ett eller annat sätt. Det gäller ju fortfarande. Den enda kategori som inte beviljas uppehållstillstånd på samma sätt som förut är den grupp som kallas skyddsbehövande i övrigt. Och det gäller personer som inte kan kvalificeras som vare sig konventionsflyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Du kommer ihåg att vi har pratat om de här tre olika typerna utav grunderna på vilket man kan få uppehållstillstånd på.
Ja, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, så jag kan inte upplysa. Jag kommer ihåg att vi har pratat om det, frågan om lyssnare.
Ja, jag tror att det avsnittet hette Den olagliga asylpolitiken och var runt avsnitt 30-någonting, tror jag, av den här podcasten.
Just det.
I alla fall, den här kategorin skyddsbehövande i övrigt har tagits bort. För det var en så här skyddsventil, en restventil som Sverige hade infört själva bort om den internationella rätten. Alltså det var ingenting som ingick i den globala asylrätten, men en säkerhetsventil då i svensk rätt. Det var dock endast 0,4% utav de som har beviljats asyl i Sverige som har fått det på den här grunden. Så det är en ganska marginell försämring eller förbättring, beroende på hur man ser det, att den här skyddsgrunden försvinner från svensk lagstiftning.
Men det var inte det, nej, den är redan borta, ja, den här särskilt ömmande.
Jag kommer komma in på det. Okay.
Jag måste bara påpeka en reflektion. Och det var från... Det brukar ju flöda förbi Viktor Bakron, DN-journalisten som gör såna här små videoklipp nu för tiden. För DNs räkning, har du sett dem?
Mm.
Jag har pratat om dem innan.
Viktors val.
Viktors val heter de. Små fyndiga saker som jag uppskattar. Tack, Viktor.
De är ganska roliga.
Men han påtalade det för någon vecka sedan, att det som har hänt är inte att de etablerade partierna har lagt om migrationspolitiken. Utan han påpekar att det är Europa som har kommit överens med Turkiet. Och det är därför vi inte har lika stor invandring.
Mm. Ja, så är det. Så är det.
Ja, men å andra sidan kan man ju fråga sig i vilken utsträckning det är enkom det som har hänt, eller om faktiskt gränskontroller och allt annat har hjälpt till. Eller det är ju en intressant fråga. Det kanske finns forskning på det.
Ja, alltså det kan ju vara så att trycket till Sverige har minskat en aning. Alltså den största delen till att trycket till Sverige har minskat beror ju på att det inte är lika många människor som söker flykt i Europa.
Yeah.
Sen så är det möjligt att svensk lagstiftning har bidragit till att man har valt att söka sig till andra länder före Sverige i vissa fall också.
Men det jag tänker i avseendet just varför den här frågan är en sån jävla populistfråga i vissa avseenden. Att partierna egentligen står och liksom försöker föra politik på saker som inte de egentligen rår för. Ja. Eller de försöker liksom ha hittepålösningar på problem som... Nu menar jag inte att alla till exempel integrationspolitiska lösningar är hittepå. Men om en stor del av effekten av att Turkiet och EU har kommit överens om en stor del att effekten ligger där.
Mm.
Då är ju vissa förslag bara tomt prat och populism.
Ja, precis. Jag tror att den här, att ta bort den här grunden, alltså skyddsbehövande i övrigt, att de inte ska få stanna i Sverige, jag tror att det har väldigt mycket att göra med signalpolitik egentligen gentemot väljarna. Snarare någonting annat, eftersom att det rör sig om så pass få människor som omfattades utav den grunden. Däremot så finns det ju annan signalpolitik som kan ha effekt på de asylsökande. Du var inne på det här med synnerligen ömmande omständigheter. Och det är ju då det andra sättet på vilket själva grunden för vilka som beviljas uppehållstillstånd förändras. Alltså under vilka förutsättningar den som saknar skyddsbehov kan få stanna i Sverige. För det gäller ju de människorna, de som inte har ett skyddsbehov kan fortfarande få stanna i Sverige om det finns humanitära skäl att ta hänsyn till. Tidigare gällde ju att den som saknar skyddsbehov har kunnat få stanna om det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter som talar för att personen bör få stanna. Den skrivelsen har ändrats nu till att man kan få stanna av humanitära skäl. Alltså från särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter till humanitära skäl. Vilket i juridisk mening anses vara ett snävare begrepp. Men det man ska veta är att båda de här förändringarna är en återgång till vad som gällde i Sverige före 2006. Och det är det jag menar med att det här är, det är ingenting som är främmande i svensk rättsordning. Däremot så kommer det här kommer förmodligen träffa ganska många människor jämfört med vad vi pratade om förut. Det gäller till exempel många ensamkommande barn från Afghanistan som ju har varit ett hett ämne för debatt. Men också personer som tidigare har fått stanna på grund av hälsoskäl eller att man har anpassat sig till det svenska samhället och så vidare. Yeah. Det är de här historierna som vi läser mycket om på nätet. Den här rumänska farmon Ganna som utvisades fast hon var 6 år.
Nu ska jag inte det, utan jag tycker det är kul att du påpekar de historierna vi läser på nätet. Jag tänker mig att det beror på vem du är och vilken typ av historier du läser om asylinvandrare. Jag Sverigevänner känner igen sig i.
Nej, det är sant. Jag som läser PK-media får ju läsa om farmor Ganna eller en familj i Ånge där båda föräldrarna har jobb och barnen har vuxit upp i samhället och de är rotade och barnen spelar fotboll och sådana saker. Ja. Det är den typen av personer som träffas utav de här bestämmelserna.
Sverigevännerna läser om invandrare som jagar upp igelkottar och äter dem, typ.
Ja, precis.
Om du minns det.
Ja, jag kommer ihåg det. Det är fantastiskt det här med filterbubblor. Anyway, det var det här med den materiella grunden på vilken man tilldelas asyl eller uppehållstillstånd. Sen gäller det ju frågan om anhörig invandring. Där man har skärpt det så kallade försörjningskravet. Det är den stora skillnaden i svensk politik när det gäller anhöriginvandring jämfört med hur det har varit förut.
Okay.
Förut gällde ju att en person som någon åberopar anknytning till i Sverige ska kunna försörja sig själv. Alltså, om jag bor i USA och så är jag gift med en man som är svensk, för att jag ska kunna få flytta då till Sverige och få uppehållstillstånd som anhörig invandrare till honom, så måste han kunna försörja sig själv.
Yeah.
Numera gäller att personen ska kunna försörja sig själv och personen som söker uppehållstillstånd. Det är på det viset man har stärkt försörjningskravet.
Jag gillar att du gjorde PK-inramningen på det igen.
Ja, men jag försöker att uttrycka mig så objektivt jag kan så man inte klistrar på en massa fördomar.
Jag vet, jag tycker det är tacksamt. Du kanske även, nu har vi nog inga Sverigevänner som lyssnar på det här, men de kanske kan tänka mer universellt då.
En och annan kan vi nog ha. Jag tänker på en herre som brukar mejla oss då.
Det är fan sant alltså. Mm. Jag hade redan skällt ut honom en gång i sändning. Han skickar fortfarande, så att go for it. Kör.
Ja, men jag ska säga det, att han är väldigt artig.
Jag hade lite dåligt samvete för att jag skällde ut
honom. Mm.
Svarar du på de mejlen?
I händelse av att andan faller på, typ.
Ja.
I alla fall, det här med... man gör undantag från det här försörjningskravet om anknytningspersonen i Sverige har beviljats asyl. Och det är man fortfarande. Alltså, den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande behöver inte leva upp till försörjningskravet för att deras familjemedlemmar ska få komma hit.
Okej. Okay. Men då gäller det, alltså, precis, om man är på flykt,
ja. Ja, precis. Och det har ju så här, det har ju också humanitära skäl att ja, människor som har tvingats på flykt, att de ska skilja sig från sina familjer för att de inte omedelbart kan försörja sig själv och sin familj när man kommer hit. Det är ju inte så konstigt, så det kanske inte vore helt, helt mänskligt liksom, att ställa det kravet. Det här följer ju EUs minimistandard utifrån familjeåterföreningsdirektivet. Det gäller så länge relationen var väl etablerad före inresan till Sverige eller annars framstår som väl etablerad. Och här så är faktiskt den svenska lagen idag en aning mer generös än EUs minimistandard, eftersom att den kan medge undantag från försörjningskravet även om relationen inte var etablerad före inresan. Man kan till exempel tänka sig en situation då två personer har sammanbott i Sverige under en längre tid.
Mm-hmm. Men då, låt säga två asylsökande från samma land möts här.
Precis.
Och bor tillsammans i flera månader och sen så är det de enda som de har någon form av nuvarande relation till.
Precis.
Okej. Okay. Är inte det väldigt generöst ändå?
Jo, det är ju mer generöst än vad EUs minimistandard säger i alla fall.
Ja.
Jag vet dock inte om några månader räcker. Alltså det som står i lagen är att eller i de här rättsliga utredningarna som Migrationsverket har gjort, det är att de ska ha sammanbott i Sverige under en längre tid. Och jag vet inte hur mycket en längre tid är. Jag vet inte om det finns en praxis på det.
Nu, alltså, låt säga, kan man tänka sig då några som är liksom ett par på något sätt då, eller?
Ja, precis. Det är väl det som är tanken.
Ja, för kan det vara så, om jag är du väldigt bra buddies typ, och sen så bor vi tillsammans väldigt länge här i Sverige.
Ja, nej, utan det ska vara en kärleksrelation. Äktenskapsliknande förhållanden.
Ja, det är okej. Det blev lite mer tydligt. Annars var det som sagt något generöst att vuxna människor som bara är kompisar med varandra så här, ska kunna...
Ja,
det kan ju vara känslomässigt också såklart.
Ja, det hade det varit. Det hade varit jättesorgligt att skiljas från dig, Magnus.
Mm. Du inser att vår vän klipparen här kommer att klippa det här avsnittet åt ett helt annat håll. Det här navelskådande...
Ja, det känns som att vi återkommer in på det hela tiden.
Jag ska inte ge några idéer.
Eller, jo, det får jag gärna göra. Det kan bli kul.
Ja, det är, så länge vi slipper skapa material så är vi nöjda.
Exakt. Det här var ju då som sagt de förändringar som man har gjort som förändrar alltså den materiella grunden på vilken man tilldelas uppehållstillstånd. Sen så gäller det också det här med arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring. Men det är ju något som Socialdemokraterna alltid har förespråkat. Så det är ju inget nytt. Men i övrigt så handlar det...
Vad innebär det?
Att för att man ska tilldelas arbetstillstånd i Sverige så ska facket först göra en arbetsmarknadsprövning. Alltså om det är om personen utför ett arbete som det är brist på i Sverige.
Ja, okej. Okay.
I övrigt så handlar de nya reglerna mer om vad som händer när personen kommer till Sverige. Och hur de här besluten verkställs. Alltså en av de stora förändringarna gäller ju huruvida uppehållstillstånden ska vara permanenta eller tillfälliga. Tidigare så var huvudregeln att uppehållstillstånden skulle vara permanenta både för konventionsflyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Den nya lagen slår dock fast att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen för alternativt skyddsbehövande. Alltså de som riskerar att dödas av urskiljningslöst våld i en väpnad konflikt eller liknande. Dock ej för konventionsflyktingar, alltså människor som på grund av förföljelse, på grund av att man tillhör en viss samhällsgrupp. Den typen av människor ska fortfarande få permanenta uppehållstillstånd. Jag sa fel där. De får inte permanent uppehållstillstånd. De får 3 års uppehållstillstånd medan man får 13 månader utifrån man är alternativskyddsbehövande.
Vänta, vilka då? De som, om du så att säga är förföljd på grund av din sexuella läggning, så får du inte permanent uppehållstillstånd utan du får...
Just det.
Ja. Men det är tanken typ så här, ja men jag hoppas du får en bra vistelse här i Sverige under de här månaderna, men situationen har nog lugnat ner sig i Oman så att du kan åka hem.
Typ det. Alltså man får ju sitta upp och sitta under omprövet.
Nu vet jag inte just om Oman, det kanske var fördomsfullt mot Oman, men jag tänker mig i och för sig att de har ganska illiberala lagar gentemot människor med annan sexuell läggning än heterosexuell.
Ja, just det. Anyway, 3 år är det som gäller för den som har den som är konventionsflykting och 13 månader för den som är alternativt skyddsbehövande.
Okej.
Okay. Argumenten för permanenta uppehållstillstånd har ju varit att det förbättrar integrationen när de som kommer till Sverige vet att de kan bygga ett liv här på lång sikt. Och det skapar ju incitament att lära sig språket och ta sig in i det svenska samhället och så.
Mm.
Det minskar ju också trycket på Migrationsverket när man slipper ompröva uppehållstillstånden vartannat år. Vi vet ju redan att det är en hårt pressad myndighet med alldeles för långa handläggningstider.
Ja. Får man fråga, idén om att permanenta uppehållstillstånd är bättre för att kunna rota sig, alltså på ett teoretiskt plan så känns det ju spontant som att det är så.
Mm.
Men finns det någon... Någon som stödjer det?
Det är en bra fråga. Det är inget jag kan referera till nu. Men det kan vi kolla upp till nästa avsnitt om det finns studier gjorda på det. Det är i alla fall det normala argumentet. Skälet att göra tillfälliga uppehållstillstånd till norm istället, det är ju så kallad signalpolitik. Alltså tanken är att det ska finnas färre incitament för flyktingar att söka sig till Sverige istället för exempelvis Danmark. För att jämna ut mottagandet länderna emellan.
Mm.
Och jag vet inte om det finns någon studie på att det funkar heller. Jag har hört motsatsen, men jag kan inte referera till någonting nu. Inte motsatsen, men att det inte finns någonting som tyder på det direkt.
Som tyder på att...
Att tillfälliga uppehållstillstånd nödvändigtvis leder till ett minskat söktryck.
Nej, exakt. Det var väl lite min... inte min poäng, men just att varken eller. Jag var bara intresserad av vad som faktiskt är fakta i den frågan. Mm.
Ja, det är en jättebra fråga. Jag bara tar upp de liksom vanligaste argumenten för eller emot här.
Ja, men så att nu, och det behöver ju inte, det kan ju naturligtvis även vara en större etisk fråga som ligger till grund för permanenta uppehållstillstånden, att det är mer värdigt eller något åt det hållet också.
Just det. Mer då, den nya asylpolitiken. Man vill slopa lagen om eget boende. Och det är inte heller direkt ett nytt förslag, utan det finns redan kongressbeslut på inom Socialdemokraterna sedan 2009. Alltså. Så det var innan Sverigedemokraterna ens kom in i riksdagen.
Just det, vi pratar om sossarna.
Ja, och den, liksom, den asylpolitiken som vi ser ut att faktiskt få. Lagen om eget boende... Det är den lag som ger asylsökande och nyanlända rätt att bosätta sig vart man vill, även om man lever på försörjningsstöd. EBO kallas den lagen. Och kritiken mot den har bestått i att lagen leder till ökad segregation och trångboddhet i utsatta områden, då många asylsökande och nyanlända har valt att bosätta sig på platser där det redan finns en hög andel invandrare. Det är bland annat det som har lett till den koncentration utav invandrare som vi har sett i kommuner som Malmö eller Södertälje. Sen då, en av de mer kontroversiella delarna i den här nya politiken är möjligheten att betala ut försörjningsstöd av personer som fått avslag på sin asylansökan om uppehållstillstånd. Den försvinner. Förut har det varit en kommunal angelägenhet, men den möjligheten försvinner alltså nu.
Okej, så att om du har fått avslag så får du inget...
Då får du inget försörjningsstöd. Däremot så kvarstår papperslösas rätt till vård som inte kan anstå. Och barn till papperslösa har fortfarande rätt att gå i skolan. Även fast Stefan Löfven hintade någonting om att det kanske inte kommer vara så. Det ingår inte i Socialdemokraternas förslag att barn inte ska få gå i skolan.
Får man bli politisk här? Kanske vi är hela tiden i och för sig, men det tycker jag
fan
är, tycker jag fan är vedervärdigt.
Vadå?
Att förneka barn den rätten.
Ja, men det gör man ju inte.
Det äcklar mig. Ja, jag menar att man, att man oavsett vilken politisk färg är ute efter att liksom straffa barn på det sättet, eller inte straffa, men ja, jag tycker det. Okej.
Ja, det håller jag med om, och jag är glad att det förslaget inte har realiserats, inte än i alla fall. Vi ska komma ihåg dock att det här är rättigheter som inte existerade före 2013. Åtminstone inte det här med rätten till vård som inte kan anstå. Då kunde man bara få akut vård om man var papperslös.
Ja, ja.
Övriga förslag är mer inriktade på verkställighet, alltså att man vill utöka antalet förvarsplatser. Man vill ge mer befogenhet att placera asylsökande i förvar utav säkerhets- eller identitetsskäl. Gränskontrollerna ska vara kvar och utökade åtgärder för att säkerställa de asylsökandes identitet samt minska handläggningstiderna ska tillfogas då. För att minska handläggningstiderna vill man också fördubbla tiden från vilken man kan lämna in en asylansökan eller en ny ansökan om uppehållstillstånd om man blev nekad den första gången.
Det var mycket grej på en gång. Vad sa du det sista här? Att du förlänger tiden som du kan lämna in en asylansökan.
Om du har fått din uppehållstillståndsansökan nekad så fördubblar man tiden till när man kan lämna in en ny.
Okej. Okay. Ah, okej. Okay. Men okej. Okay. Mm.
Så, där har ni den i lite yxiga ordelag i Sveriges nya migrationspolitik. Resultatet av detta blev att Sverige år 2017 tog emot cirka 27 000 ansökningar om asyl, vilket motsvarar någon slags median i Sverige sedan asylinvandringen började öka i slutet av 80-talet. Det är ju en avsevärd minskning från de drygt 150 000 som kom år 2015, men motsvarar en ganska normal nivå i svenskt mottagande om man slår ut det över en längre tid.
Mm. Och då pratar vi enkom om asylsökningar och inte beviljade asyl, eller?
Ja, precis. Precis.
Ja. Då återstår... ja, okej.
Okay. Vad sa du?
Då återstår att se hur många som faktiskt blir beviljade efteråt. För asylsökningarna i sig säger ju inte så mycket. Ja, möjligen om hur stort trycket är då.
Ja, precis. Det säger ju någonting om den här signalpolitiken, kanske. Ja,
men samtidigt så kommer ju alltså, vissa delar av de här reglerna kommer ju även påverka själva asylsökningarna, eller?
Ja, fast ganska få som vi kom fram till i början. Det gäller de här som får stanna utav humanitära skäl istället för synnerligen ömmande omständigheter, och de som annars hade fått stanna som skyddsbehövande i övrigt, vilket alltså var 0,4% utav alla som fick stanna förut.
Just det. Så vi är kvar i den lilla loopen som går ut på att man fortfarande är för asylrätt och kommer ha exakt samma syn på asylrätten med små förändringar. Men det man gör är att man försöker göra det oattraktivt för människor att söka asyl här.
That's pretty much it. Det jag vill komma till...
Klipparen kan ta den meningen. Och så kan han lägga in den i början, så får man veta vad avsnittet handlar om.
Min slutpoäng här, och det jag vill komma till, är egentligen att om man kollar på de stora hållpunkterna i den svenska migrationspolitiska utvecklingen, med då utlänningslagen från 1989, flyktingstoppet 1992, den nya utlänningslagen 2006, den migrationspolitiska överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Moderaterna 2013 och slutligen då den här tillfälliga lagen från 2015, så ligger vi idag på en nivå som på vissa sätt är mindre generös än vad den har varit förut. På andra sätt är den mer generös än vad den har varit förut, och på ganska många sätt så ligger den kvar på ungefär samma nivå som det alltid har varit. Och som jag hela tiden har sagt, inga delar av det här är ju främmande för svensk rättsordning. det är fritt fram att diskutera var och en av de här reformerna, och det finns verkligen goda argument att vara kritisk mot flera av dem. Men det enda jag vill säga är att jag önskar att man inte går med på att det handlar om någon slags anpassning till Sverigedemokraterna, för att det är att gå rakt in i ett narrativ som de väldigt gärna vill förmedla. Yes.
Oh yes, thank you, the golden one.
Nu är klockan 19.30, så nu måste vi avsluta lite.
Det funkar lika bra varje gång. Ja. Kristoffer Grummesson är på språng. Så
yes.
Varsågod.
Ja, jag måste gå. Så att vi ska ta och avrunda den här lite snabbare än vad vi brukar göra. Vi vill tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan på Inte Rasist Men podcast, som är slut. Ni kan mejla oss under veckan på podd@interrasistmen.se. Kom med allt ett hat mot vårt navelskådande och ja. Har du några avslutande ord, Magnus?
Nej, inte alls. Väldigt bra avsnitt, Kristoffer Kummesson.
Mm. Snabbt, effektivt.
Jag avundas dock dig, för att jag måste klippa det här avsnittet just nu, och det är väldigt fint väder ute. Jag vill bara påpeka det.
Just det, och podden ska ut inom 4,5 timme.
Ja, jag har några vänner som ska ut och dricka öl, och jag var väl tvungen att jag kanske kommer sen när jag är klar.
Lider med dig, du får snabba på. Vi återkommer nästa vecka, då vi säkert kommer att prata mer om den här podcasten som vi släpper idag. Allt gott så länge. Hej då!
Hej då!